Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 26 mars. Eller som vi för all framtid i den svenska fotbollshistorien ska benämna den som, dagen efter.
Ja, vad menar du med det? Det känns som att du vill lägga in en del negativt i det. Sverige vann ju trots allt med 1-0 igår.
Ska kanske Kimpen bara vissla igång svepet så ska du få höra vad jag menar.
Okej, kör. Jag är med.
Nej, men sick. Fy fan. Det där var kort och gott för taskigt. Zlatan tillbaka på topp med Isak hemma mot Georgien. Vind i seglen, tissel och tassel om Sverige som en kommande EM-outsider och en kväll som skulle bli den första sidan av ett nytt kapitel svensk fotbollshistoria. Istället vaknade jag nyss kallsvettig, orolig och jävlig på samma sätt som man gör efter att ha drömt en riktigt obehaglig dröm. Vad var det vi fick bevittna igår egentligen? Den sämsta tävlingslandskampsinsats sett till motstånd man upplevt? Ja, i detta nu har i alla fall jag ganska svårt att slå ner den etiketten. Och då ska vi komma ihåg att vi faktiskt vann. Ingenting fungerade, och då menar jag verkligen ingenting. Mittbackarna konstaterade att det överbefolkade mittfältet fick innebära sidledspassningar ut till ytterbackar som inte fick ordning på vare sig fötter eller boll. Så när uppspelen till slut började gå i vertikal riktning fastnade de antingen på georgiska motståndare eller försummades av svenska spelare som hade skruvat upp risktagandet, delikatesstörsten och nonchalansen till max. Man höll på som om man ledde med 4 bollar med kvarten kvar mot ett lag som sket i vilket. Klackskarvar, släppa bollen mellan benen, vrickningar med utsidor och stillastående överlappar. De första 35 minuterna fungerade ingenting och vi kan bara tacka Kvilitaja på topp i Georgien att julgransfoten fortfarande satt på högertassen. En kort stund av briljans mellan Zlatan och Viktor Claesson ledde fram till 1-0, men det var vare sig rättvist eller talande för matchen dittills. Men jag tror inte direkt att jag var ensam om att tro att målet i alla fall skulle innebära ett större lugn och en mer förväntad matchbild därifrån. Det blev tvärtom. För den andra halvleken var de möjligt ännu sämre än den första. Chockad. Thomas, jag var chockad. Att Sverige efter en kvarts halvtidsvila och möjlighet till att skrika av sig, rycka upp sig och omgruppera kom ut efter paus och inte fick ihop 5 passningar inom laget. Ju närmare klockan tickade 90 började så smått desperationen smyga sig in på gräset. Dock inte över att nej, nu jävlar måste vi skärpa oss, utan nej, nu jävlar är det ju bara att börja maska, skiffla iväg bollen och gå på knäna för att hålla 1-0 hemma mot Georgien. Det var hemskt att bevittna. När allt var över så var Kristoffer Nordfeldt matchhjälte då hans räddning med knappt 10 minuter kvar sannoliken var från den övre hyllan. Men helt ärligt, Georgien hade förtjänat en kvittering. Det här var inte värdigt. Det här var en av de mest frustrerande landskamper jag kan minnas. Så låt oss nu be och hoppas att detta bara var ett olycksfall i arbetet. Att vi redan på söndag ser ut som ett helt annat lag. Och att vi om några månader kan garva åt den här helt fruktansvärda insatsen mot Georgien. Bara 3 månader innan EM-succén.
Nej, men underbart. Jag hade ju då förväntat mig när du skulle vissla igång svepet att man skulle få höra om ett Frankrike som faktiskt bara kryssade hemma mot Ukraina. Om Spanien som bara fick kryss mot Grekland och så vidare. Det spelades ju en hel del annan VM-kvalfotboll också. Men fokuset låg på Sverige och jag köper det till 100%. Det blev en krönika, Gusten. Det blev inget svep.
Ja. Kanske mer av en krönika i svepform, och så tänker jag att vi givetvis kan göra nedslag i de andra rubrikmatcherna som spelats här onsdag, torsdag. Men alltså när jag satte mig och knackade det här alldeles nyss så kände jag ju, vadå, ska jag börja orera kring att Danmark såg jävligt pigga ut borta mot Israel igår, när det här är det som ockuperar hela min uppenbarelse och har flyttat in på min näthinna?
Ja, nej, det är klart. Frågan är ju dock vad jag ska tillägga, för du sätter ju ord på mina känslor också. Just det där att vakna upp och känna sig lite lite bakfull eller på att säga, men alltså så här, vakna upp ur en mardröm. För det var, alltså utifrån förväntningarna, för det är någonstans där vi alltid får utgå ifrån. Utifrån förväntningarna, allt uppsnack, Zlatan show hela veckan, och sen så kom det då på onsdag någonstans där att vi minsann skulle starta med Alexander Isak och Zlatan på topp, och man såg ju liksom, ja, man såg spring i benen och man såg ett samarbete som skulle funka ganska bra med en snabb Alexander Isak runt då targetspelaren Zlatan, och så kanterna som skulle flyga. Fan, Kulusevski kom förbi en gång sin gubbe igår.
Jag vet inte om du håller med mig exakt i sak i det jag skrev i svepet, men jag tycker att Dejan Kulusevski verkligen får vara ansiktet utåt för den här alldeles för höga nonchalansen, risktagandet, svårighetsgraden i vad man försökte göra. Det kändes som att han försökte ta ner månen och spela liksom Yoga Bonito Cage-fotboll från gården i Hässelby varenda gång han fick bollen. Och det kostade omställning på omställning på omställning. Vi har ju bara tur att Jorgen inte kontrar in 1-0 första 20-25 minuterna. Men ändå så blir det liksom ingenting av det här back to basic-tänket att okej, nu får jag i alla fall inte tappa bollen i det här skedet. Nu ska min passning i alla fall sättas till en gul spelare.
Ja, men det klassiska, man tar ner svårighetsgrad lite och så spelar man enkelt.
Men han skruvade istället bara upp den. Det kändes, alltså det, jag vill inte hamna där, men det går inte att komma runt att min magkänsla var jävlar vad Kulusevski vill impa på Zlatan.
Du skriver
jag är ledsen, jag är ledsen, men det är verkligen det bestående intrycket om vi pratar specifikt Kulusevski och den här nonchalansen och svårighetsgraden och liksom väldigt, väldigt märkliga graden av risktagande.
Ja, men jag tycker du sätter huvudet på spiken här i din lilla krönika. Och peak irritation någonstans då mot Kulusevski i den här matchen är ju släppet mellan benen som du också nämner. Det här få bollen, man tror att han ska ta emot den, men istället så släpper han den mellan benen och går på djupet. Men lyckas ju inte då. Just den situationen får någonstans symbolisera fiaskot i den här matchen.
Och håll med mig, alltså det som är mest frustrerande kring just det här med just den här spelaren, det är ju att man i 1,5 års tid har lärt känna en så jävla missuppfattad spelare av de som följer svensk fotboll i marginalen här hemma. De har en bild av Dejan Kulusevski som si och som så, när de egentligen inte har sett den hårt jobbande, defensivt ansvarstagande, riskminimerande och liksom klockrena tvåvägsspelaren Dejan Kulusevski spelar så jävla moget. Exakt. Han spelar så jävla moget och han har beslutsfattande som kanske sin främsta egenskap.
Nej, men då, när han har spelat tillsammans med en annan stor anfallare, Cristiano Ronaldo, alltså han har ju fått agera någon slags vapendragare till honom i flera matcher, han har spelat ganska högt upp, så har han ju just spelat väldigt enkelt och satt honom i positioner, vilket i slutändan såklart alltid ger honom möjligheter att göra mål. För att då börjar motståndarna fokusera på lagkamrater istället om han börjar spela enkelt, och då blir det ytor och då kanske de inte riktigt är med och så vänder han på en femöring. Men jag tänkte på det i den andra halvleken när han försökte utmana djupled. Han kom ju inte förbi. Han hade
nej.
Inte, vad var det för vänsterback i Georgien?
jag måste känna så här.
Förbi han.
Nej, men jag känner så här. Kollade de allsvenska sportcheferna igår? Och kände samma sak som jag. Det är bara åka till Jorgen och gräva guld för fan.
Ja, ja.
Det här var ju riktigt jävla bra gubbar ju.
Nej, men det sjuka med dem, man brukar prata i ungdomsfotboll om att man vill skapa bolltrygga spelare som inte blir stressade. Oavsett vad det är för situation, om man spelar ytterback och blir hårt pressad, så är man liksom i någonstans i alla lägen hela tiden trygg med bollen. Alltså det som kännetecknar Pep Guardiolas lag, det ska spelas upp alldeles oavsett, det får aldrig slås en långboll. Alltså det kände jag med Georgien, eller Georgierna, de fick bollar i alla olika typer av pressade situationer och de hittade alltid fötter, de hittade alltid rättvända spelare, de tog alltid rätt beslut, och när Sverige kom, då var det omöjligt att gå förbi.
Ja, nej, det var sanslöst. Och så, alltså, de förutfattade meningar man har också om den georgiska fotbollsnivån och vart de ligger någonstans på löneskalan, så tänker man ju att ganska många allsvenska klubbar borde kunna ha de ekonomiska musklerna att locka dem. Men vad vet jag?
Nej, exakt. Vad vet man? Men man förstod ju såklart igår av de eminenta journalisterna som rapporterade om den här matchen att det fanns en del alltså, ryskt i det där laget. Så att de är väldigt mycket ryskskolade och många spelare i bra ryska lag. Så att det är klart att man förstår att det finns en del spelare där som säkert tjänar en del pengar och som är jävligt välskolade och stora spelare i sina ryska lag. Men man följer ju inte den ligan.
Sen kan vi hylla georgiska spelare i 45 minuter om vi vill det. Vi kan även lyfta på hatten för Willy Sagnol. Jag tycker att liksom genomförandet den här matchen, både offensivt och defensivt, alltså matchplanen från Willy Sagnol och Georgien, den var ju klockren, och som jag skrev i svepet, de förtjänade ju verkligen inte att förlora den här matchen. Men det går ju inte att så här dagen efter landa i att Georgien var bra. Det var ju Sverige som var klappkassa. Det var så dåligt, och det var verkligen inte bara Dejan Kulusevski som var en enorm besvikelse. Man kan egentligen, Kristoffer Nordfeldt exkluderat, börja bakifrån och konstatera att Victor Nilsson Lindelöf spelade på någon slags hybrisnivå där han trodde att han både var Franz Beckenbauer och Andrea Pirlo. Jag vet inte vad han har för felprocent i sina uppspel. Filip Helander hyllades från både lite höger och vänster igår, men det förstod jag faktiskt ingenting av. Han vinner några dueller när han får jobba rättvänd mot en felvänd Jorger på ganska tacksamma bollar. I övrigt, alltså, jag satt och var nervös när han hade bollen, för att man ser att han själv inte vågar slå det här uppspelet. Sen kanske han har tydliga instruktioner från Janne och Wettergren att ge bollen till Viktor, du ska inte slå några uppspel. Men det var direkt svagt i uppspelsfasen från centralt håll ute på ytterbackspositionerna. Jag har inte sett Micke Lustig och Ludvig Augustinsson vara så obekväma och så ovänner med bollen som igår någonsin.
Nej, men jag vet inte om du såg när Micke Lustig blev utbytt.
Jo.
Alltså, han gick och muttra för sig själv.
Framförallt tycker jag att han skakade på sitt huvud. Han gick och skakade på sitt huvud som att han själv frågade vad fan var det som hände precis?
Exakt, vad var det för insats jag stod för? Jag fick ju för fan inte tag på bollen. Det gick inte idag. Nej. Och sen håller de ju på att ställa till det där på högerkanten, han och är det Kulusevski eller har de bytt det? Jag tror att det är han och Kulusevski. När det är 20 minuter kvar någonting och du vet, tappa boll och Jorgen på vänsterkanten kommer i fullt fräs liksom in mot mål. Man satt bara, vad fan?
Alltså, nej, men han har en stötbrytning. Jag tror att det är det som föranleder Kristoffer Nordfeldts jätteräddning. Alltså, han stötbryter med kramp i båda buggarna. Och man känner bara, nej men för fan. Nu måste någon ta av Big Mike alltså. Det här går inte. Och jag tror, alltså jag skrev det i vår WhatsApp-grupp igår. Jag i alla fall fick en liten reality check när en spelare som i så många år som Micke Lustig har levererat liksom år ut och år in landskampsinsatser med en otroligt hög lägstanivå. Alltså när han då efter ett halvår i Sverige och kanske framförallt 2-3 månader här mot slutet med inte speciellt mycket tävlingsfotboll, träningsmatcher och en lägre nivå såklart på alla grejer, inte minst då ja, men, alltså fotbollsspelandet, träning och match. Alltså, som jag skrev, det här kanske bara var ett olycksfall i arbetet. Jag säger inte att Micke Lustig och andra spelare har liksom gått ner i nivå, men jag skakade på huvudet på samma sätt som Micke gjorde när han byttes ut, att vad fan var det där? Vad fan är det som händer? Jag har aldrig sett Lustig med kramp i båda buggarna bli utbytt i 82 minuten för att säga att det går inte längre.
Hade det här varit en bortamatch i Georgien så hade man ju börjat spekulera i underlaget. Alltså, var det någon, hade de gjort något? Hade de vattnat det? Var det ojämnt? Släppte det? Men nu var det ju faktiskt på den planen som Sverige har tränat sedan i måndags.
Dock kändes det väl lite torrt, eller?
Jo, det tycker jag.
Tyckte det blev några stunder där bollen liksom så här kladdfastnade? Och man inte riktigt fick tag på den vid första touchen. Men som du säger, det är Sverige som har bestämt underlaget här. Det är Sverige som har bestämt förutsättningarna. Det är Sverige som har varit på den här planen sedan i måndag. Så att, Ja.
Skulle vilja dela ut ett par godkända betyg till Alexander Isak. Ja, Nordfeldt nämnde du ju tidigare. Och sen så då till...
Nej, men det stannade.
Ett inhopp som var otroligt, och det var ju Albin Ekdals.
Det var otroligt minnesvärt i alla fall. Jävligt
märkte jävligt du att Åke Unger inte hängde med alls? Alltså, är det i den här situationen? Jo, men det blir alltid så lustigt när man då går upp i falsett kring vad är det som händer? Och så börjar Marklund då spekulera i vad som händer i den situationen. När han liksom har gått och tänt den där baksidan i 3 minuter.
Jag såg väl mer ut som det framsidan nästan, va?
Okej, han gick och stretchade i alla fall, och man såg att han inte kunde springa under ganska lång tid. Han var ju inblandad i några situationer dessutom.
Under
också där
ganska
han liksom
lång tid är fan att ta i, alltså.
Alltså, man såg att det hände någonting.
Det var ju in ut. Tack och hej.
Ja, jo. Ah, okej, det var en skarv.
Ganska lång tid.
Ganska lång tid. Hela showen pågick väl i 3-4 minuter. Hoppas för Albins del att han mår bra, men det kändes som ett par veckor.
Ja, men vi kan i alla fall fortsätta då i vår eskapad bakifrån hela vägen fram genom laget kring vad som inte fungerade. För att då har backlinjen fått sin beskärda släng av sleven. Men om vi flyttar fram en lagdel, så jag tycker Bosse Pettersson som alltid fortfarande skarp, den där nyvaccinerade gamla stöten. Han är bland det bästa vi har. Han var väldigt on point i sin tweet igår, att alltså, kan man inte spela 2 centrala spelare mot 3 centrala georgiska spelare, hur ska det då bli sen? Alltså, hur ska det bli när vi springer in i ett tremanna mittfält centralt mot lag från den högre divisionen? Jag är den största förespråkare för 4-4-2, och herregud, Janne har ju med resultaten och insatserna under sin tid som förbundskapten köpt sig så pass mycket mandat att jag har fullt förtroende för den fotboll han vill spela och den formationen han ställer ut. Men om vi ska bli så här utmanövrerade av en gubbe mer motstånd av ett georgiskt landslag, Då är jag riktigt orolig, alltså.
Mm. För det här som var... du säger, alltså, vi spelade ju ganska bra matcher i höstas mot väldigt bra motstånd dessutom. Och ja, men så här, Kroatien borta när det väl började, men även om vi förlorade matcher så spelade vi helt bra fotboll. Och det jag tycker igår, när du pratade om Sagnol och hans matchplan och att det fanns idéer, så var ju liksom känslan med det svenska anfallsspelet att det var idéfattigt och att tajmingen inte fanns. Och nästan som att de inte hade tränat ihop överhuvudtaget. Nu tror ju jag att det är just liksom en ny spelare in i det anfallet. Alltså, Kulusevski har inte spelat jättelänge, och framförallt så har han ju inte varit startman. Alltså, Claesson ut till vänster, han kommer också få lång skada, så det, och Alexander in från start, ingen Marcus Berg. Hur ser det normalt ut när vi ställer upp? Ja, men det har ju varit alltså de stående har ju liksom varit Foppa och Berg. De två har ju varit nyckelspelare, vad man ska säga, men de som alltid har startat. Nu var ju varken Foppa eller Berg med. Så att det var ju ett nykomponerat anfall, och det fanns ju ingen timing i grejerna.
Nej, absolut. Och det är väl klart att man inte ska underskatta det. Å andra sidan, det fattar ju du också, hemma mot Georgien, då skruvar man upp kraven ändå. Och även fast samma saker gäller i tid tillsammans, så att saker och ting måste haka i varandra oavsett vilka man möter, så har man ju mer förståelse för att det hade sett ut som det gjorde igår ifall vi hade mött, låt säga, Portugal eller England eller ett halvdant motstånd som Grekland. Men när det är Georgien hemma, då blir det svårt att liksom känna i magen att men det är fan rimligt att det såg ut som det gjorde med tanke på hur kort tid de har haft tillsammans. Liksom.
Nej, men jag tror att du är inne på det. Alltså, du börjar bakifrån här, men jag tror att det är där problemen börjar också. För i uppspelsfasen, alltså, Jorgen springer ju och ställer sig lågt direkt. Det ser man ju ganska sällan nu för tiden i fotboll. Har du tänkt på det? Alltså, alltid när uppspelen börjar, numera då med en passning i straffområdet i och med att spelarna får ta emot bollen på inspark där, så var det liksom som att säga, ja, men Vigge drev upp bollen 30 meter och sen så, som du säger, började han liksom försöka hitta spel på forwards eller spel på offensiva spelare. Det var liksom som att det var en matchplan att från Helander eller Vigge hitta våra offensiva spelare typ rättvända. Jag vet inte vad det var. Men det enda som funkar egentligen i uppspelsfas var ju att skicka den långt på Zlatan.
Ja, det funkade väl till viss del, för jag tror inte Jorgen var jättemissnöjda.
Vi gjorde ju inte speciellt mycket.
Nej, jag säger
vi gjorde inte så mycket av det, men alltså så här, Zlatan så tar ner bollen på bröstet till en rättvänd Alexander Isak. Det borde ju betyda målchans utanför straffområdet. Men då hittade vi ut på kanten och sen så kom vi ingenstans utifrån kanten. Då blev det ett dåligt inlägg, eller så fastnade vi på den här jävla ytterbacken.
Absolut. Alternativt att Jorgina faktiskt vann duellen mot Zlatan, för att han var ju långt ifrån 100%. Han drog ju på sig väldigt mycket frisparkar också, och det var väl det som ledde fram till varningen. Han ska väl ha sagt till domaren att försvararen är för små. Vad ska jag göra? Jag kan väl inte då för att jag är 2 meter och väger 90 kilo. De är för små för mig. Men det var ju inte något targetspel som liksom skulle applåderas efter 90 minuter. Så kände i alla fall inte jag.
Jag tycker att targetspelet var bra. Sen tycker jag att vissa bollar var dåligt slagna.
Jag tyckte ingenting var klockrent. Men det var ju det som kändes så frustrerande. Jag tyckte Kim Källström sa det bra. Han har sagt många bra saker igår som jag ska komma tillbaka till. Eller i alla fall en till. Men jag tyckte han pratade om vårt centrala mittfält på ett väldigt bra sätt, när han då belyste att Kristoffer Olsson och Albin Ekdal de senaste åren har hittat ett tandem på ett jävla bra sätt, där de kompletterar varandra och sitter ihop som en enhet. Medan det blev så tydligt den här matchen att Sebastian Larsson, det är en energispelare som ska kunna flyta lite över hela banan. Han ska kunna sticka iväg på sina 60, 70, 80 meters pressdriv. Han ska kunna smyga ut i ytterzon och slå inlägg. Han ska kunna dundra in i boxen. Men när han gör det så hamnar Kristoffer Olsson i en så jäkla ovan roll, i och med att Albin Ekdal sällan gör det jag nyss nämnde kring Sebastian Larsson. Alltså Albin är aldrig ute i ytterzon, Albin dundrar inte in i boxen, Albin sätter inte av och tokpressar en målvakt eller en ytterback 70 meter och lämnar inne mitt fältet ensam till kvarvarande gubbe.
Han gör ju livet lite lättare för Koffe.
Verkligen, alltså Albin Ekdal gör ju att Kristoffer Olsson både får tid, yta, men kanske framförallt liksom självförtroende i att, ja men här, jag har gett dig förutsättningarna att du ska göra det du är bra på. Igår så kändes det som att Koffe kommer in helt snett i den här matchen. Han får inte tag i bollen, han slår bort några passningar, han kastas in i olika närkamper för att han är liksom sen, han vill så jävla mycket. Om jag har förstått det rätt, och nu dubbelkollar jag här lite, så har han hamnat utanför startelvan i Krasnodar. Det kanske finns en liten inneboende frustration i att, vänta här nu, håller någon slags liksom plats i EM på att glida mig ur händerna. Nu ska jag verkligen visa hur viktiga är för det här laget och vilken oerhört hög nivå jag besitter. Och så kanske man vill för mycket, man överarbetar vissa situationer. Det var mitt sammantagna intryck av Kristoffer Olssons insats igår. Han ville så jävla mycket, kanske lite i stil med Dejan Kulusevski. Fick egentligen inte ut någonting, men framförallt så såg han ju inte ut som sig själv.
Nej, men jag håller med, men jag tror någonstans också att det är väldigt mycket av ett nytt landslag som spelar den här matchen igår. Jag tror att det är flera grejer som påverkar, som är nyckeln till att, eller orsaken till att det inte funkar. Och det är ett nykomponerat anfall, det är ett nykomponerat, ganska nykomponerat centralt mittfält. Det spelar ingen roll att de har varit i truppen, men de har inte spelat så många matcher tillsammans. Hela som igår, de ska styra och ställa. Och dessutom, det får vi ändå säga, med Ludvig Augustinsson som har varit skadad i de senaste 2 åren väldigt mycket, med Helander in då, så är det ju en nykomponerad backlinje dessutom. Och sammantaget då så kanske man underskattade Jorgen, för det förstod man ju också igår, att det var ett landslag som faktiskt har plockat poäng av ganska stora nationer. Så det tillsammans så kanske inte var speciellt konstigt att det såg ut som det gjorde.
Nej, men det som oroade mig och det jag tyckte var mest frustrerande att se, det var så, alltså, som vi pratade om, dels på en individuell nivå med Kulusevski, men överlag så tyckte jag beslutsfattandet var jättedåligt. Alltså att det inte finns en passning, ja men det är väl en sak, men då kan man inte slå passningen ändå för att man är frustrerad och tänker, den kanske går emellan de här två spelarna. Nej, Det gör den inte. Och då blir ju liksom en kontring, en omställning, och att då inte ens orka ta löpet hela vägen hem när man själv har varit med och fel. Alltså, man kan applådera Alexander Isaks älgande försvarsspel jättemycket, och det var ju superbra. Men det är inte han som ska ta det där. Det där är ju omställningar som någon helt annan ska ta, men där man kände att så här, nej, det finns liksom inte trycket i benen att ställa om och orka hem på de här kontringarna. Och det kan väl jag köpa om det står, som jag skrev, 4-0 med kvarten kvar. Ja, men då kanske man inte behöver älga livet ur sig, men att hemma mot Jorgen i ett likaläge eller i en uddamålsledning ens riskera att schabbla bort 2 poäng eller rent av 3 poäng. Nej, det var otroligt provocerande. Då får man ju hålla i bollen och röra sig på ett annat sätt tills passningen finns, än att slå den för att den borde finnas.
Mm. Ja, men jag tror däremot att Alexander Isak stärkte några slags aktier igår.
Absolut.
För det som Marcus Berg ofta får höra liksom, av Janne inte minst, det är ju att han hela tiden står för en gedigen arbetsinsats varje match. Och det kändes som att Alexander Isak har fattat att om jag ska slå mig in i det här laget, om jag ska kunna peta Marcus Berg, då måste jag också ta det kanske lilla extra jobbet. Och det gjorde han ju framförallt 2 gånger igår. Och där stärkte han sina aktier att starta EM bredvid Zlatan. För ja, han känns ju given väl ändå, även om han gjorde en lite svagare match igår.
Ja, alltså jag tror att ganska mycket kan komma att avgöras också hur det ser ut och vad som händer i de kommande matcherna.
Klart han är given. Klart han är given i EM. Det finns ju inget annat.
Nej, men jag menar bara att om nu Marcus Berg skulle kunna spela i nästa match eller i matchen efter det, och så gör han en toppinsats, det ser jättebra ut, pressspelet längst fram fungerar kanon och han gör 2 mål. Ja, ska Marcus Berg då petas, eller ska det finnas plats för Marcus Berg och Alexander Isak? Vad händer då med Zlatan?
Nej,
Zlatan ska ju starta, och då är det väl Alexander Isak som får flytta på. Alltså, jag tror bara att insatsen igår var bra. Jag håller med dig om att han stärker sina aktier, men han cementerade ju ingenting igår.
Nej, hade han gjort mål så hade han kanske cementerat någonting, jag vet inte. Men jag tror att Quaison är ganska långt ifrån att spela eller att göra minuter ens i EM. Om Alexander Isak spelar på det här sättet. För att Quaison har ändå valts före Isak tidigare.
Ja, absolut.
Men det känns som att Alexander Isak har gått om, så det har ändå hänt någonting under den här säsongen när vi inte har spelat några matcher.
Nej, och där landar väl i, alltså jag i alla fall, jag vet inte hur du känner, men jag tror att jag hela tiden låter det ta över handen, att man tycker lite synd om Quaison i och med att han var kanske genomgående bästa spelare i EM-kvalet och har verkligen förtjänat att vara en del av startelvan i det lag som ska spela mästerskapet. Men ska man vara krass och ska man vara ärlig, så kommer det ju ha gått 1,5 år, lite drygt, sen det där EM-kvalet avgjordes och han var så himla bra. Och då är det klart att man måste respektera att saker och ting har hänt, att spelare har gått om och att man kanske själv har svalnat lite.
Ja, och i slutändan så är den situationen vi befinner oss i med alla anfallsspelare som är i form och bra, en bra situation att befinna sig i. Att det finns konkurrens och det finns möjligheter att förändra under matchen också. Men någon som jag tror också förstärkte sina aktier att starta var ju Claesson. Även om, ja, nu var ju inte Foppa med från start, men han ska ju in där till vänster. Det vet vi om. Han kommer att starta till vänster lika väl som att Zlatan kommer starta på topp. De två är givna.
Ah, Viktor Claesson kommer inte starta till vänster. Emil Forsberg kommer starta till vänster.
Nej, men, ja, men du hörde inte vad jag sa. Han cementerade sin plats i startelvan mer eller mindre igår genom sin insats. Jag säger inte att han var jättebra, men han gör det där målet. Och han konkurrerar ju i grunden med Kulusevski.
Mm. Ja, absolut.
Och vem väljer Janne? Alltså Janne har ju redan ett gott öga åt Claesson. Så att egentligen så blev det ju nästan lite av en final mellan Claesson och Kulusevski igår. Den som lyckades bäst kanske får starta. Och då kanske folk protesterar när de hör det. Och menar på att vadå? Det hinner väl hända en hel del grejer innan vi ska spela den där EM-premiären. Nej! Det hinner fan inte hända så jävla mycket mer grejer innan EM-premiären.
Nej.
Nej, men det är ju så ju. Alltså vi har Kosovo på söndag och sen har vi en experimentmatch mot Estland. Det är jag helt övertygad om, och det är väl du också, Gusten. Du ska ju göra den sändningen. Dessutom va, Det är bänken som kommer in och där startspelarna från kvalet här nu i kvalmatcherna.
Det är väl klart att det luktar lite Pierre Bengtsson, Jens Kajuste och Ken Sema mot Estland. Det har ju rätt i. Å andra sidan så finns det ingen, det finns ju ingen 35-manna trupp med liksom en januari-turné 11 att skicka ut mot Estland. Det är klart att det kommer finnas, tror jag i alla fall, 4, 5, 6 spelare som aspirerar på en startplats i EM-premiären i den där startelvan.
Jag tror att vi mer eller mindre kan sätta startelvan i premiären. Sånär som på 1-2 spelare förutsatt att vi inte får några skador. Det är Marcus Berg och Alexander Isak. Den lever fortfarande. Vårt centrala mittfält med Albin Ekdal och Kristoffer Olsson, det är givet. Foppa är given, Zlatan är given, Claesson är given. Och ja, backlinjen då?
Då säger du ju mer eller mindre att Kulusevski kommer inte ingå i en startelva i EM-premiären.
Ja. Nej, inte mer eller mindre jag säger det.
Ja. Nej, men, och där tror jag är med dig, för att jag håller med dig om att Viktor Claesson, jag tyckte inte han, och jag vill verkligen inte hacka på någon, men alltså, ingen var riktigt bra igår. Inte Viktor Claesson heller, även fast han gjorde målet.
Håller helt med.
Men det är väl klart att han stärker sina aktier. Han är en Janne-favorit sedan länge. Och han är en sån här spelare som är så användbar för att han är så funktionell. Att det viktiga är inte var han spelar, det viktiga är bara att han spelar. För att man får ut jävligt mycket av Viktor Claesson oavsett om man går till vänster, till höger, ja, eller spelar släpande eller spelar toppen. Alltså var det än är. Viktor Claesson ska vara i startelvan. Men jag är ju 100% övertygad om att platsen till vänster, där spelar Emil Forsberg så länge han är skadad.
Ja, men det är det jag säger. Jag menar att i och med att han inte spelade igår så blev det en final mellan Claesson och Kulusevski, vem som ska starta EM-premiären. Mer eller mindre. Men då vet vi också om att Janne har ett väldigt gott öga till Claesson, det är det jag säger. Så han startar redan i pole position.
Vi är denna vecka återigen sponsrade av våra vänner på Stay Hard. Ni vet Stay Hard som brinner för mode och livsstil för män. Mellan den 25 och 28 mars så vill Stay Hard fira just dig. Det är nämligen dags återigen för deras kunddagar. Och det här går i år igen under namnet More You. Det här är Stay Hard sätt att säga tack till sina kunder.
De ger under de här dagarna mer till dig helt enkelt. Upp till 25% rabatt på nästan allt i butiken, toppat med monster deals där rabatterna är faktiskt helt sjuka. Tävlingar och giveaways finns också på Stay Hard Official. Då är det Instagram vi snackar om, och det är mycket annat kul också, Gusten. Det är fest helt enkelt borta på Stay Hard.
Ni vet ju att Stay Hard hushåller över 250 sköna och otroliga varumärken. Där finns allt från Polo Ralph Lauren, Fred Perry till Calvin Klein, Tommy Hilfiger och Peak Performance.
Så passa nu på att slå till på de nya fräscha sneakersen, nya vårjackan, se över vårens inköp helt enkelt. Inga koder behövs under de här dagarna, det är bara röda priser överallt.
Stayhard_official på Instagram är det som gäller, och stayhard.se är det som gäller för More You. 25 till 28 mars. Vi säger stort tack till Stay Hard för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Ja, och Stay Hard säger tack Toto Balotto, och tack till alla kunder via oss.
Längst fram i alla fall, kort bara, så har du ju berört en del kring Alexander Isak och Zlatan. Jag tycker inte att man behöver landa efter en sån här match i att okej, Zlatan tillbaka, då såg det helt plötsligt ut så här. Och att det ska vara ett lika med tecken däremellan. Det var så mycket som var så dåligt och så fel långt innan Zlatan ens involverades i den här matchen, i de här sekvenserna, i många av momenten av den här 90 minuten, att det blir liksom bara, om man vill landa i slutsatsen att Zlatan tillbaka, då såg det helt plötsligt ut som det kunde göra under Erik Hamrén igen. Ja, men då vill man ju bara hitta alla fel som finns med att Zlatan är tillbaka i landslaget. Jag kan känna att just i samarbetet Isak-Zlatan som ett anfallspar, så såg man ju att det fanns mer att ta av när man lär känna varandra som spelare och anfallspar bättre än efter två träningar ihop. Det var ett par gånger där Zlatan gjorde si och räknade med att Isak skulle göra så, men Isak inte hade uppfattat det ur den aspekten utan tänkte på ett annat sätt. Och, alltså.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Nej, men problemet var inte samspelet mellan Alexander Isak och Zlatan igår. I och med att vi inte fick fram några riktigt bra bollar till.
Nej.
Fick ju inte jättemycket att jobba med.
Nej. Samtidigt så kommer det alltid finnas med Zlatan Ibrahimovic på planen mängder av sekvenser där han ska kunna visa sin världsklass på en individuell nivå. Göra sin spelare eller göra det liksom, utförandet han måste göra i just den sekvensen. På ett så bra sätt att han liksom, sticker ut över mängden och att det kan leda till både mål och resultat. Det fanns ju inte igår. Han gör det en gång och då blir det mål och det är jättebra. Så att, ja visst, det kanske är orättvist att liksom kritisera Zlatan för igår. Men jag tycker att han, precis som alla andra, inte kommer undan med godkänt. I alla fall ur någon offensiv aspekt. Jag förväntade mig mycket mer. Jag var besviken, men ja. Det finns i alla fall rimliga anledningar till att det såg ut som det gjorde igår.
Absolut, absolut. Det finns ju de som är betydligt mer besvikna som vaknar idag och som vaknade igår. Och ett av de länderna är ju Spanien. Nu kommer de säkert reda ut det här och komma igång och vinna resten, vad vet jag. Men de spelar ju ändå i våran grupp. De fick bara 1-1 hemma mot Grekland. Bakasetas, va? Han kvitterade i den 57:e minuten, Gusten. Den gode Trabzonspor-spelaren. Och det betyder ju, om vi nu ska försöka vara lite positiva ändå. Det är ju fredag och det är sol och vår i luften. Att Sverige toppar gruppen.
Det i sig är ju positivt, men det var det här jag skulle återkomma till när det gäller Kim Källström i studion igår. Jag tyckte att han sa det ganska bra, för att det var direkt en sån jävla kollektiv känsla av att yes, Spanien tappade poäng mot Grekland, halleluja. I all jävla misär som vi precis har bevittnat här på Friends gräsmatta så kan vi i alla fall konstatera att Sverige tog 3 poäng, Spanien tog 1 poäng. Men där tycker jag att Kim Källström skjuter in en jävla bra bisats när han säger, ah, var egentligen så bra att Spanien tappade de här poängen och Grekland kommer in i den här matchen. För att nu har ju Grekland tagit en poäng borta mot Spanien som är jävligt svår för oss att ta. Och med tanke
på... Det beror på hur man ser på det VM-kvalet. Jag förstår ju precis Kim Källström, men jag tänkte om tankarna själv också.
Ja.
Men vi går ju för gruppsegern.
Jag vet inte riktigt om jag känner det efter igår. Gör vi det?
Alltså ett kryss mot, alltså konkurrenter som kryssar i slutändan, den poängen kommer inte vara det som avgör. Jag är helt övertygad om det.
Absolut, men kanske ska vi se Grekland som en konkurrent om andra platsen lika mycket som vi ska se Spanien som en konkurrent om första platsen.
Ja, du menar att det kommer bli ett jämnt race mellan 3 landslag? Nej, jag tror inte att det kommer bli det. Jag tror att det kommer handla om Sverige eller Spanien. Om att ta, för det måste vi också påminna alla om. Alltså, det är inte EM-kvalet där alla går vidare.
Nej.
Då är det är 2 lag som går direkt och 1 lag som har stor möjlighet att gå vidare. Nej, det är inte så. Utan det är 1 lag som går till VM. Det är tufft alltså. Och därför måste vi gå för den där första platsen och därför är det bra.
Samtidigt, alltså så här, jag var helt inställd på att göra samma resa som vi gjorde till VM i Ryssland. Nu kommer vi 2 i gruppen och sen så löser vi genom playoffet, för att Sverige, det här Sverige kan slå alla lag över 90 minuter. Men över ett gruppspel så kommer vi inte förbi Spanien. Vi är inte där än, och det är bara att konstatera. Således så gick jag in i det här VM-kvalet med känslan och tanken och ambitionen att alltså så här, allting mot Spanien är bara bonus, men de kommer springa iväg och det är helt fint. Vi ska i alla fall inte slarva bort någonting. Vi ska komma tvåa, vi ska vara jobbiga att möta i playoff-semifinalerna och ta oss därifrån. Det är så det får vara. Och då känner jag, i synnerhet med tanke på hur insatsen mot Georgien såg ut, okej, nu får vi inte förlora bortom mot Grekland. Torskar vi bortom mot Grekland,
aldrig förlora om du spelar ett VM-kval. Fast, och du vill gå vidare.
Fast om Spanien...
Det är så få lag, vi är bara fem lag i den här gruppen. Du kan inte hålla på och torska borta mot Grekland, då är det ju bara att lägga ner. Det hade du kunnat sagt redan när det här lottades.
Nej, om Spanien hade gått rent mot alla, då hade vi haft liksom livbojen att kunna torska mot Grekland borta så länge vi slår dem hemma. Alltså, det går ju. Men nu blir det ju någonting helt annat. Om vi torskar mot Grekland borta, ja, då kommer vi förmodligen behöva ta poäng av Spanien.
Ja, det har vi gjort förut. Det har vi stor möjlighet att göra. Klart vi har. Fan, jag gick visserligen halvtid, men Elmander sprang sönder det spanska.
Aha, du är tillbaka där. Ja, då var man ju på plats också.
Det var ett bättre spanskt landslag då än vad det är nu.
När Albeck krojfar bort Puyol och Casillas.
Ja. Nej, men jag tror så här, vi ska inte dra för stora växlar på spelet från 90 minuter där allting...
Ska vi inte det?
Jag har precis konstaterat att allting var nytt igår. Det var ett nytt anfall, det var ett nytt mittfält, det var en ny backlinje, det var fan en ny keeper till och med, Gusten. Det var första matchen i det här VM-kvalet. Det här landslaget har inte setts på, jag vet inte hur länge. Vad är det nu? Är det 4 månader, ett halvår? Alltså, Holland åker och dundertorskar mot Turkiet. Frankrike kryssar mot Ukraina. Spanien kryssar mot Grekland. Alltså, hör vad jag säger här, eller? Det är väl inte speciellt konstigt. Kroatien! Såg du Kroatien mot Slovenien? Jag såg hela matchen.
Ja, jag såg andra halvlek.
Ja, men du vet, du pratar om vårat anfallsspel. Att det är, vi kan prata om otiming, om ett centralt mittfält som inte funkar, om en backlinje som inte, som har hybris eller vad vet jag, som inte får upp bollarna till rätt spelare. Alltså, kolla på Kroatien. Då pratar jag alltså om ett av de allra bästa bolltrillande lagen, det får jag ändå säga.
Du pratar om VM-finalisten från senaste världsmästerskapet.
Exakt, det är de jag surrar om, Gustav. Så att så här, vi ska inte dra för stora växlar av spelet. Det viktiga var 3 poäng hemma mot Georgien. Sen så får showen, Zlatan, Isak, Kulusevski, Claesson, Foppen, vilka det nu är, det får komma.
Absolut, sen så jag tyckte du sa det bra initialt där. Alltså, och det blir ju lätt så här att man drar jävligt stora växlar på ganska få minuter fotboll när det handlar om landslag, för att det spelas ibland kanske max 6-7 landskamper på ett år, ibland så är det några fler än så, men det är liksom, det är de matcher man har att förhålla sig till, och då kan man inte alltid hålla på och jämföra med hur det ser ut i klubblag med spelare och anfallspar och mittfält och backlinje som får spela ihop sig över 100 fighter och 3 säsonger. Alltså, det är äpplen och päron, det här är det vi ser, då är det här vi måste utgå ifrån. Men jag fattar ju vad du menar, du brukar ju också vara en av de största förespråkarna för att det ska se skit ut i början. Det är helt perfekt, och det inlägget kom från dig i vår WhatsApp-tråd igår också efter 10-12 minuter. Det ser helt perfekt ut, men till och med du svängde ju en halvtimme senare när du kände att
sitter man på hus och hem borta händer? På Betsson på minus 1,5 där, då är det klart att känslorna kommer in.
Ja, jag tror att Betsson och ganska många andra spelbolag, de mådde ganska bra igår.
Oja.
Herregud alltså.
Herregud. Ja, med det sagt så var jag inne på en del andra matcher, eller hur? Alltså det är många av de stora lagen. Alltså Italien gör det bra mot Nordirland, som ändå är en tuff, lurig motståndare i en VM-kvalpremiär. Tyskland gör det ju bra mot Island, det är ju över efter 7 minuter där. Så att det är klart att det finns stora landslag som faktiskt lyckades. Men det fanns ganska många uppseendeväckande resultat som jag var inne på. Vilka tycker du är mest förvånande?
Nej, men det är väl Holland, och nu putsar de ju lite siffror, men när turkarna skickar in 3-0 i början av andra halvlek, då känner man ju att vad är det som händer? Holland har ju de har ju haltat och ramlat och snubblat och krånglat ganska många år nu, men så kände man i fjol och åren innan där med Nations League efter då VM 18 att Nu har Holland gjort en omstart. Nu är det liksom ut med det gamla, in med det nya. Van Dijk som försvarschef och Frenkie de Jong och De Ligt. Och, ja, men alltså det kändes som att nu är en annan typ av holländsk generation på plats här för att påbörja återvandringen mot toppen. Men visst, Van Dijk är borta och det ska väl inte underskattas hur mycket det gör. Kanske ännu mer då för ett landslag som vi är inne på träffas mer sällan och när då ryggraden försvinner. Kolla bara på Sverige när granen är out. Ja, men då ser det ut så här. Va? Man behöver sina hörnstenar. Men det jag landar i det är att är Frank de Boer kanske den liksom,
största bluffen.
Sett till uppdrag, den största bluffen tränarvärlden har sett.
Ja, men jag sitter och kollar lite på det laget som Holland ställde upp med, alltså startelvan med Wijndal, Blind, De Ligt, Tete, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Malen, Memphis Depay och Bergus. Steven Bergruis från Feyenoord. Alltså det är ändå ganska många spelare där som du inte känner wow kring, eller?
Oh, alltså, visst, absolut. Men som jag sa, jag nämnde ju ett par spelare som är rejält jävla intressanta.
Daniel Malen, vad säger du om honom?
Men Malen är väl okej.
Okay. Ja. Han har gjort det jävligt bra i PSV, det har han gjort. Ska väl till någon stor klubb vad det lider. Nej, men det är ju Burak Yilmaz show i alla fall i den här matchen. Gör ju tre pytsar och har ju tillsammans, på tal om lekkamrater och samspel, så har han ju ett jävla fint samspel med Çalhanoğlu.
Jag tycker att Burak Yilmaz kanske bättre än någon annan har visat att man behöver faktiskt inte spela i någon av de största klubbarna, i någon av de största ligorna, för att kunna tävla mot de allra bästa. Ja. Alltså, Lille i all ära, de leder Ligue 1, men jag tror att många som lyssnar på det här förstår vad jag menar. Det här är en spelare som både har varit och studsat i Kina, men spelat nästan all sin fotboll i den turkiska ligan. Han har varit ute i Champions League någon säsong här, någon säsong där. Europa League någon säsong här, någon säsong där. Det har ju inte varit en spelare som vare sig har ryktats till eller pratats om som en anfallare för de absolut största lagen i Spanien, Italien eller England. Nu har han hamnat i Lille, de går jävligt bra och Burak Yilmaz är fantastisk i Lille. Men jag tycker, alltså, man blir glad när man ser honom i det turkiska landslaget mot de största lagen vara så jävla bra som han är.
Ja, nej, men överlag så älskar man ju spelare som blir dubbelt så bra när de sätter på sig landslagströjan. Alltså Robbie Keane-typerna. Så kanske, som du säger då, inte spelar i de största lagen, men när de väl sätter på sig landslagströjan så blir de så jävla bra. Han är ju en sån.
Ja, verkligen. Men återigen bara kort tillbaka till Frank de Boer. Alltså, många kommer ihåg att han ändå gjorde det ganska bra med Ajax under en längre period i början av 10-talet. Sen så gick han ju då till Inter. Nu var det dags. Nu skulle han testa sina tränarvingar på riktigt. Kraschlandade ju å det grövsta i Milano. Gick därifrån vidare året efter till Crystal Palace och kanske stod han för den mest minnesvärda tränarsessionen i en Premier League-klubb på 2000-talet sett till hur uselt det gick. Jag vet inte om du minns där, men han fick alltså sparken efter bara 4 matcher och då hade Crystal Palace inte ens gjort mål. Jag tror inte ens att de hade ett skott på mål. Och så fick Roy Hodgson kliva in och rädda det där. Det kanske var 7 matcher, skitsamma. Det var i alla fall en episk tränarsession. Sen studsade han ju i Atlanta United i MLS. Och jag tänker inte sippa ner gylfen här och påstå att jag har någon större koll på hur det gick för honom där. Men det känns ju lite som... det är sista chansen här nu för Frank de Boer. Om han kraschlandar som... det ändå finns möjlighet till att göra det här med Holland, då tror inte jag hans tränarkarriär hämtar sig från det.
Nej, jag har svårt att se det. Alltså det är någonting med tränarkarriärer som tar slut i landslag också. Att när man som klubblagstränare väljer att ta landslaget, då är det svårt att komma tillbaka. Nu finns det ju såklart tränare som har gjort det. Antonio Conte är en som just nu är aktiv. Men kolla på Cesare Prandelli. Kolla på Roberto Donadon om du vill backa det italienska bandet lite till. Som alldeles för tidigt i sin tränarkarriär valde att ta det italienska landslaget. Och sen liksom aldrig riktigt återhämtade sig. Sen var det ju ett italienskt landslag som man inte skulle peta på om man nu ville någonting som tränare. Speciellt inte som ung tränare och upcoming som Donadoni lite grann ändå var under den tiden. Alltså det var det landslaget som åkte till EM. Efter VM-guldet 2006. Alltså det är alltid svårt att ta ett titellag liksom. Men Cesare Prandelli är väl lite i ropet nu. Han har ju sagt upp sig från sin roll i Fiorentina, men det var lite som att så här, nu tar han landslaget, gjorde det bra i EM, tog ett EM-silver 2012, kraschade 2014 när han valde att satsa på Cassano Balotelli. Jag var tvungen att hämta andan där. Cassano och Balotelli. Vi kör på de två gubbar. Inleder ändå bra mot England. Det är det som är så jävla sjukt med den kraschlandningen.
Ja.
Och man känner, wow, det här kommer ju bli bra. Och efter då att de har vunnit EM-guld. Sen så är det ju den där förbannade matchen för Italiens del som går åt helvete. Men skitsamma, det blev aldrig någon återhämtning. Han valde att gå till Galatasaray ganska fort. Såklart ett felbeslut och kom aldrig tillbaka. Han har gjort lite grejer såklart, men kommer till Fiorentina här nu. Och han säger att nej, det är över nu. Det finns väl kanske en liten öppning i det han säger, att han kommer fortsätta som tränare. Men den är väldigt, väldigt liten.
Han smyger in lilla gläntet på dörren i sin exit. Det är alltid lika ovärdigt, tycker jag.
Det här jag skulle kunna vara istället för det här är.
Ja, absolut. Men vill du ha det perfekta motbudet på någon som har hamnat helt rätt i att man har tagit sitt landslag väldigt tidigt i sin tränarkarriär?
Ja.
Andriy Shevchenko.
Är han inte lite som Zinedine Zidane? Han gör det ukrainska landslaget, men han ska inte göra någonting annat på tränarscenen.
Jag tror nog absolut han ska göra någonting annat. Det jag bara vill säga med det här är att jag tycker att Ukraina under Shevchenko har tagit enorma kliv. Inte för att man kan varenda spelare i det laget utan och innan och följer dem i deras klubbmiljö mellan varenda landslagssamling. Men jag satt och kollade på Ukraina mot Frankrike och alltså, om man landade i att det var Sverige som var dåliga och inte Georgien som var bra, så kände jag efter att ha sett 1-1 i Paris att ja, visst, Frankrike kanske inte kommer upp i någon högsta nivå, men Ukraina är bra, de är solida, de är stabila, de är tunga, de jobbar hårt, de är fysiska, men de är tekniska, och när de väl går så går de med 5-6-7 spelare, och Shevchenko står där och det känns som att Shevchenko står där med en sån jävla pondus och entusiasm och tro på det han gör, och jag får i alla fall känslan av att det vi ser Shevchenko göra med Ukraina nu, ja, det kanske kan leda till en bra sommar en gång, men sen är han redo att kliva vidare till nästa stora uppdrag på klubblagsnivå och steppa upp det, för att han har fan hamnat helt rätt alltså.
Jag håller med, spännande att följa. Det är ju en sån där en tränare som man inte tänker så mycket på, i och med att han efter karriären inte har haft så många fotbollsroller väl.
Nej, och sen så alltså, fördomsfull som man är, så kändes det lite så här, ja men det är Ukraina, det är väl klart att de ger förbundskaptensrollen så fort Shevchenko knäpper med fingrarna, för att han är den största spelaren i landets historia och han är en nationalikon. Det här är givetvis fruktansvärt ogenomtänkt och det här kommer sluta med pannkaka.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Me and you, super cute. Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det var ju känslan. Men nu sitter vi här 5 år senare och jag är imponerad.
Undrar om vi om 5 år kommer sitta som frågetecken fortfarande vad det gäller Zlatans Instagram-inlägg igår. Såg du det eller? Eller var det en tweet? Eller var...
Karl den 16:e Gustav.
Exakt. Efter matchen twittrade Zlatan Ibrahimovic ut. Karl den 17:e Gustav. Landslagsstjärnan fick svara på... Ja.
Okej. Okay. Att han har liksom tagit över.
Ja. Landslagsstjärnan fick svara på frågor om inlägget på presskonferens efter matchen. Ska Alexander Isak förklara eller ska jag? Nej, det är väl så det är. Är det inte det? Det finns en gammal kung och det finns en ny kung. Säger Ibrahimovic och tillägger. Jag tog över tronen för över 20 år sedan. Okej. Vad menar du?
vet du vart det där inlägget landar absolut mest oklart?
Hos Isak?
Nej, hos kungen.
Jag skulle...
Man vet ju att någon jävla presssekreterare i hovet har ju visat det där för Kalle G ute på Drottningholm. Han fattar ju inte ett smack.
Han undrar ju när pingis-VM börjar. Fan vad han älskar pingis.
Som man hade velat se ett möte mellan Zlatan och kungen när Zlatan ska försöka förklara inlägget och vad som är kul med inlägget. Eller alternativt att kungen ska förklara vad han tycker är kul med det där inlägget. Alltså, ja. Det hade varit...
Det hade varit en sittning.
Är det någonting annat från de här landslagsdagarna du tycker vi ska hinna med innan vi stänger ner butiken? Norge tog ju ganska tydlig ställning med sina t-shirts inför deras landskamp mot Gibraltar. Human rights on and off the pitch. Tyskland följde efter igår. Jag tyckte det var kul när Olof Lund fick se de här bilderna live och direkt sa... Det känns väl som att Tyskland snickrade ihop sina tröjor med lite kortare varsel än norrmännen. Norrmännen hade tänkt ut det där och det var liksom tryckeriet hade gjort sitt medan Tyskland hade målat ihop sina tröjor. Känslan var i alla fall med en kvart kvar. Jag kan tycka att hela den här diskussionen kring VM i Qatar bojkott och att den har blossat upp nu och att nu tar folk sig, ja, det är väl jättebra, men alltså så här, det är 3 år för sent, eller?
Ja, exakt. Jag
nu är
det
inget. Alltså, så här, vad ska hända nu, menar de?
Ja, men precis. Nu har ju visserligen VM-kvalet till Qatar 2022 börjat precis. Så att jag menar, det är väl ett ställningstagande om något att göra. Jag menar, vi är ju ett halvår senare på grund av pandemin.
Annars ja, absolut.
Men jag håller med dig om att visst, de här protesterna, de hade kunnat börja redan när Qatar blev tilldelade världsmästerskapet. Men å andra sidan så visste man kanske inte speciellt mycket då. Det tar väl lite tid att landa i saker också. Och det är ett förbund och det är ändå en ganska stor sak att gå ut och protestera så som både Norge och Tyskland gör. Hade ett landslag med förbundet i ryggen gått ut en månad efter. Ja, visst, det hade varit starkt som fan, men jag ser det ju inte hända riktigt.
Nej, men jag känner bara att så här, protestaktionernas högre syfte är väl att VM i Qatar inte ska spelas, att gästarbetare inte ska omkomma och att mänskliga rättigheter efterlevs i allting kring det som har med VM i Qatar att göra. Och det har man ju kunnat liksom belysa och agera mot i nu, vad pratar vi, 6-7 år. Men nu, när 6500 människor har omkommit sett till de här omständigheterna, när det är 1,5 år kvar och alla arenor typ är färdigbyggda och kvalspelet alltså är igång. Ja, men alltså, nu kommer ju ingenting hända.
Fast Gusten, igår såg du en t-shirt och sen i förrgår så såg du Norge i en t-shirt. Det är inte så att ingenting har sagts fram till t-shirtarna. Det är klart att det har protesterats.
Ja, det har inte varit mycket det.
Ja, alltså Norge har väl varit ganska tydliga under ett tag nu.
Ett par veckor,
och, ja. Ja, men så här, och spelare, personligheter har ju pratat om allt det du nämner under de senaste 2 åren i alla fall. Alltså det har varit uppe på tapeten. Men liksom en t-shirt, det är ett sätt att protestera på. Men det är inte det enda sättet att protestera på.
Nej, men det är inte jättemycket annat som har skett faktiskt. Ja, och jag vill bara vara tydlig med att jag motsätter mig inte protesterna i sig. Jag tycker att de är jättebra. Men jag undrar bara, vad tror man nu med så här kort tid kvar, med kvalspelet inlett? Vad tror man ska hända? Chansen till någon slags förändring, den fanns för 5 år sedan.
Absolut. Eller vet du vad? Chansen till förändring, det vet du fan om den någonsin har funnits.
Nej, så är det väl. Hörru du, det är fredag. Vi ska väl försöka gå vidare från den här Jorgen-insatsen. Kanske ska vi bara landa i en schnitzel till Jan Andersson för hans postmatchintervju med Frida Nordstrand. Jag vet inte om du hörde den från A till Ö.
Men spelar den gärna så får jag höra.
Janne, en seger fick ni med er. Tar du med dig så mycket mer eller hur känner du?
Nej. Nej. Du sammanfattar det bra. Ett bra målvaktsspel av Kristoffer Nordfeldt för några tillfällen. Och visst finns det delar. Dock är ju så många som är okej. Okay, men totalt sett inte en prestation som jag är nöjd med. Men 3 poäng och Spanien spelar 1-1 mot Grekland. Det visar så att det är inte... Alla matcher är inte självklart. De ska avgöras på planen. Idag har vi en sån där dag där få spelare kommer rätt. Och vi kommer sent in i dueller. Och vi liksom, det stämmer inte helt enkelt för oss. Och varför, det kan jag inte förklara. Men vi får inte till helt enkelt. Det var inte tillräckligt bra.
Jag tänkte fråga varför, men du hittar ingen spontan förklaring.
Nej, jag kan inte säga något direkt. Ibland brukar jag säga att det är dålig inställning. Nej, det är inte dålig inställning. Ibland blir det fel, man kommer fel. Och sen växer de lite grann i matchen och... Jag har sagt det innan, det här, alltså, även de här nationerna har ju individuellt skickliga spelare och det visar de många gånger. Då växer de i matchen och känner att de är med och då helt plötsligt så börjar det bli jobbigt. Så att, det blev en jobbig match och jag är glad för 3 poäng och egentligen inte så himla mycket mer om jag ska välja.
Det här var ju bara ett kort litet utdrag, men hela outputen från Janne, hela liksom det samlade intrycket var att vi gläds åt 3 poäng och att vi vann en fotbollsmatch, men that's it. Och helt ärligt, ibland så vet man inte varför det ser ut som det gör. Ibland så är det bara så att man som fotbollslag och som fotbollsspelare kommer snett in i en match och så blir det en snöbollseffekt av dåliga beslut i ambitionen att försöka jaga tag i den här matchen. Man vill komma in i den på rätt sätt. Istället så blir det bara fel på fel på fel på fel. Och medspelare försöker liksom täcka upp för de andra med ett ännu sämre beslut och så bara rullar det på. Sen helt plötsligt så har liksom tillräckligt mycket av matchen gått att man kommer inte ur den grund som satt sig. Och så är det. Och även om vi har varit jävligt liksom neggiga idag och målat fan på väggen och dragit jävla stora växlar av en sån här insats. Ja, kanske ska man bara med lite distans hoppas och tro på att det är som Janne säger, att ibland blir det bara fel och man kan inte riktigt förklara varför, men det finns absolut möjligheter till att det redan på söndag ser jävligt mycket bättre ut. Så att vi kanske bara ska ställa oss bakom Janne.
Ja, det tycker jag att vi gör. Och jag är helt övertygad om att det kommer se lite annorlunda ut mot Kosovo. Det kommer se mycket bättre ut. Sen har jag ingen aning om vad som händer med resultatet, men det kommer se bättre ut. Hörde också att Zlatan kände sig i god form efter matchen och gärna spelar mot Kosovo. Så att det finns nog en match att se fram emot med lite optimism i alla fall.
Nej, men vi hoppas att vi får bevittna det på söndag. Ni vet att C-more som alltid sänder VM-kvalet. Sändningen startar 20.00 på söndag. Avspark mot Kosovo 20.45. Vi kommer inte sätta ihop en trestegsraket den här gången borta hos våra vänner på Betsson. I och med att det är lite osäkerhet kring, ja, men framförallt startelvan, men också exakt vad det är för lag som dyker upp efter den här insatsen. Jag faktiskt känner mig inte speciellt trygg i att Sverige går ut och slaktar Kosovo. Ja, men jag ser också att det här kanske går åt fel håll, och då vill jag inte gärna baka in det i en tuttotrippel. Så att vi har istället satt ihop en mer vanlig trippel med tre andra spel från landskamperna som spelas på söndag. Vi börjar med Shevchenkos Ukraina, som vi bara tror slår Finland på hemmaplan.
Ja, men exakt, och det är ju inte bara baserat på att man gör en bra match mot Frankrike, utan det är ju som du var inne på tidigare, en analys över hur det har sett ut för Ukraina under en längre tid. Så att vi tror väldigt starkt på Ukraina i den här matchen.
Jag såg delar av Finlands match mot Bosnien. Teemu Pukki gör ju sina kassar, men jag tycker det stannar lite där för Finland. Hemma i Finland, ja, men då kan man rubba halvdanna motstånd. Borta mot Ukraina, nej, jag ser inte Finland hämta något här.
Nej, inte jag heller.
Polen gjorde ju tre mål borta mot Ungern, men fick ändå bara med sig en poäng. Nu har man ju satt sig lite i skiten i sin VM-kvalgrupp, vilket
jävla
gör
borta fighten mot Ungern, alltså, det är alltid tufft.
Mm, verkligen. Men det här har ju då lett till att det finns ingenting att spara på hemma mot Andorra, ett av Europas absolut sämsta lag. Det är målskillnad som avgör lika lägen i tabellerna, så att vi tror att Polen går ut på full växel här och att Robert Lewandowski efter bara inom citationstecken ett mål mot Ungern är sugen på att fylla på den där målkvoten i landslaget, så han gör minst två mål.
Ja, det är det andra benet i den här trippen.
Avslutningsvis så tror vi att Spanien lyckas med det som vi inte lyckades med igår, nämligen att slå Georgien med två bollar.
Jajamensan, jag läste statistik igår att Spanien inte hade förlorat sedan 1993 i en VM-kvalmatch. Och så när Grekland gjorde 1-1 så kände jag, wow, var det här jinx-statistik nu som kom ut? För det var många som uppmärksammade det och det retweetades ganska friskt. Ja. Hur som helst, nej, Spanien kommer såklart inte torska mot Georgien, och så någonstans känner jag att Jorgen laddade ur igår. Att de kommer komma lite trötta medan Spanien sparade lite på krutet mot Grekland. Alltså det finns en liten sån effekt i den här matchen. Att de har rest och att de ändå, fan vad de sprang alltså mot Sverige. Helvete. Och att de kanske får lida lite för det.
Absolut, och framförallt så känner jag att de gångerna Sverige höll bollen på backen och spelade på tredje spelare och använde sig av kombinationer, ja, men då gick det ganska lätt att passera de georgiska lagdelarna, de georgiska försvararna, och komma till bra lägen. Synd bara för Sveriges del att man gjorde det en och en halv gång på 95 minuter, men Spanien kan ju bara spela på ett sätt. De spelar inte med bollen uppe i luften, de skickar inte långt mot en stationär felvänd forward och går på skarvar i djupet. De håller bollen efter backen, de spelar på tredje spelare, de har sina väggspelskombinationer ut ytterzon, in centralt, avslut på ett i boxen. Ja. Jag tror att Spanien kommer spela ut och att det bara kommer rinna på, för när väl tvåan kommer, då ger ju Georgien upp liksom.
Ni har alltså varit trippen på Betsson.com. Kom ihåg att ni måste vara 18 år fyllda. Har ni problem med spel så går ni in på stödlinjen.se.
Precis, och ni hittar den under godbitar och boostade odds ifall ni hör det här för första gången och aldrig har varit med på allt kul som Toto Balotto gör tillsammans med våra vänner på Betsson. Nu ska du och jag göra oss redo för att välkomna våren, va?
Jajamensan, först ska jag kolla på gårdagens avsnitt av Lisola Dei Famosi. Det heter I am a celebrity i England. Det är en engelsk variant av Robinson, men där man då skickar ut 10-12 kändisar på en ö.
Jag trodde du skulle säga, men först ska jag se om gårdagens match mot Georgien.
Nej, det ska jag inte göra. Men varför har jag då snöat in på detta? Jo, för att Paul Gascoigne är alltså med i den italienska versionen av kändis Robinson, om vi nu får slarvigt kalla det för det på svenska.
Åh fan, vet du vad jag såg förra veckan?
Nej.
Att Mario Basler är med i Tysklands Big Brother.
Är det sant? Ja, men de dyker ju upp. Alltså, det här är ju, alltså Big Brother är ju stort i Italien också, men alltså det här Isola dei Famosi är ju med kändisar. Det är en salig blandning av folk. Det kan vara någon stor entreprenör, det kan vara någon gammal politiker eller faktiskt aktiv politiker. Det kan vara kända personers barn som är med. Fan, Marco Materazzis brorsa har varit med i det här. Rocco Siffredi, han kom femma 2015. Schillaci har varit med. Schillaci alltså från VM 90, det minns ni väl. Filomena Mastromarino läste mig till och med. Hon är alltså skådespelare och på väldigt italienskt manér då. Skådespelare, porrskådis och aktiv politiker i Politico Democratico mellan 2013 och 2017. Känns som att det inte riktigt händer i Sverige, men om man skulle liksom sätta upp en sån här grej så kanske man då skulle få med, fan vet jag, Micke Persbrands granne och Puma Swede och så, ja, men är du med? Den typen. Men nu i alla fall, Paul Gascoigne med, och då kommer det rapporter från Rom. Två rapporter kommer från Rom. Det ena är ju då att Lazio Ultras nu gör allt för att ta Paul Gascoigne till finalen och för att han ska vinna det här. För man kan ju såklart då rösta, de nominerar ju och så röstas det ut, men man kan ju då rösta immunitet till någon. Och då är det någon slags upprop då bland Lazio Ultras som tydligen ska ledas av Claudio Lotito, för att han vill just nu inget hellre än att Paul Gascoigne, den gamla Lazio-legendaren, vinner här. För att Tottis fru Ilari Blasi är alltså programleder skiten. Och då skulle ju då liksom hon säga, hylla en Laziale då som vinner det här. Du hör ju vilken jävla soppa, ja, Gustav. Och den andra rapporten som kommer från Rom, det är att Newcastle Brown Ale är slut. Det finns inte mer. För att folk har gått man ur huset. Där är det. Ja, det är i någon slags konstig hyllning till Paul Gascoigne.
Det är nästan som man måste lösa biljett på det här tåget och sätta sig in i det här programmet också. Hörni, vi hörs igen på måndag efter att Sverige har VM-kvalat mot Kosovo. VM-kvalet fortsätter redan imorgon. Ni ser alla landskamper på Simors kanaler. Imorgon lördag är det bland annat då Norge mot Turkiet. Det är Håland mot Burak Yilmaz. Det är Serbien mot Portugal. Det är Tjeckien mot Belgien. Alltså det är kanonfotboll hela helgen lång. Missa inte det. Vi hörs igen på måndag. Ha en trevlig helg. Ta hand om varandra. Och njut av 3 poäng mot Georgien och den fantastiska insats gul och stod för igår. Det ska i alla fall jag göra.
Vi kör. Underbart. Ciao tutti.
Ciao tutti.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest.